Hej, välkomna till T-rört, eller? Här sitter jag, Ingrid Jarlsson, med Erika Nigol. Och vi ska spåna och röra till lite igen om någonting som rör livet. Och idag har vi kallade förhållningsregler i livet. Eller rättesnören, hur vi ska liksom navigera för att komma rätt. Eller komma mindre fel. Fel kommer ju alltid på något sätt.
Ja, och vi sänder ju som vanligt från Floby pastorat. Ja. Och i Floby pastorat har man precis som alla andra ställen olika tankar om vad som är rätt och fel. Och jag tänker mycket på det just nu i den här tiden vi lever i. För att när jag följer sociala medier så är det väldigt mycket sån här godhetsknarkande som förekommer, tycker jag. Människor lägger ut saker och just nu så är jag väldigt irriterad på våra biskopar och präster som, inte alla naturligtvis, men det är de som hörs och syns som jag retar mig på. Jag ska inte nämna några namn, för det är inte det som är grejen, utan grejen är liksom vad det är som gör att vissa människor då på nätet säger att jag har rätt och jag vet hur det är. Och de gör fel, men jag gör rätt. Och det där, det är ju på tal om de här med dygderna och sånt där. Att hur mycket ska jag liksom tro mig själv att vara den som är bäst och vet och kan allt? Och det där rör till det för mig. Det blir lite terört.
Ja, men det är därför vi sitter här. För vi ja,
precis.
Jag har ju inte följt de där biskoparna och det som du gör på det viset. Va? Men det är väl klart, det är väl många som tycker att de har tolkningsföreträde.
Ja, precis. Och då när man använder sig av Gud och säger Gud har sagt till mig att då reser sig raggen på mig. För att det där har ju använts i så många olika sammanhang att man tar till Gud då för att få sin egen röst att låta mer trovärdig.
Men det har väl kyrkan gjort i många, många årtusenden att förtrycka ner människan? Att tala om
det där får vi prata om.
Jo, men att liksom att Gud liksom att det är därför man håller folket nere och såna grejer. Det är väl många som har använt det.
Det vet inte jag hur många det är, men det finns ju ett sånt talesätt att det är många som har gjort det. Och jag vet ju bara att det är de man har hört. Alla de andra som har liksom jobbat på för att hjälpa människor och som har startat skolor och som har startat sjukhus och sådär, de hör man ju inte talas om. Utan man hör ju det här och ibland undrar jag liksom vem det är som hittar på det. Och då vill jag ju plocka in och säga att det är de onda krafterna som, för att då ställer man ju kyrkan i vägen för Gud. Då är det som att kyrkan, jag kan inte tro på Gud för att kyrkan är så dålig. Kyrkan har liksom sagt, präster har gjort. Hur många historier har jag inte hört liksom om när jag har sagt att jag är troende. När folk har berättat, ja, jag hade en konfirmandpräst och han var så dum så jag tror inte på Gud. Och då ställer sig ju.
Jo, men de är ju, prästerna är ju talesperson. Eller gör sig som talesperson,
ja,
för kyrkan.
Exakt, de gör sig.
Och då är det klart, då blir det ju det, den personen blir ju en förebild.
Ja. Och det är det jag önskar, att vi människor ska vara smartare än så. Vi ska inte låta präster eller
biskop. Men präster är ju människor med.
Ja.
Tror jag.
Ja.
Eller?
Ja, det är ju det jag vill tro. Men jag tänker att prästen är ju inte mer närmare Gud än någon annan. Men
nej,
tar sig makten.
Ja. Jo, det är klart. Och därför de tar på sig sin prästkrage och allt det här och tycker liksom att nu ska jag företräda.
Ja, och jag tycker det är fel. För att jag tycker att det är liksom mycket så att det är präster, teologer och som på något vis blir kyrkans röst. Eller Guds röst. Och det är det som jag inte tycker om. För jag tycker att vi vanliga människor som inte är teologer, vi har lika stort mandat att tala om vår tro. Och kunna liksom fundera över vad är Gud? Vem är Gud? Och hur kan jag ha en relation med Jesus utan att en präst talar om för mig hur det är?
Men det är väl samma sak med vilken roll du än har i samhället. Om du är chef över någonting så finns det bra chef och dåliga chefer.
Exakt.
Och prästen är väl då en chef i kyrkan?
Exakt, ja, typ.
Ja, och då tar de ju liksom den platsen de tycker att så här tycker jag att min roll ska vara.
Ja, Visst.
Och då är det väl många präster som ska liksom ställa sig på pedestal och tala om för allmänheten att så här är det.
Och jag blir skogstokig varenda gång.
Ja, men du bor i skogen, så kan du bli inte skogstokig. Det är väl helt okej.
Ja, men jag retar mig på det här. Jag kan bli så. För att jag tänker, om vi går tillbaka då till liksom, vad är då tro? Och vi pratar lite om det här med kärlek. Jag tror ju att Gud är kärlek. Och om Gud är kärlek, hur kan jag då leva i kärlek till andra människor och till mig själv? Mm. Och vara liksom i tron. Var får jag ledning någonstans? Nu går jag i skogen och pratar med Jesus och jag håller på med det här och försöker. Och jag är ju en godhetsknarkande på mitt sätt, för jag lever med någon sorts Jesuskomplex. Jag vill ju vara som Jesus, jag kommer aldrig bli det. Och det lever jag ju med. Men jag har ju Jesus som en förebild i mitt liv. Och hur kan jag vara en god människa och klara av att leva i det här samhället och vara god utan att för den skull sätta mig över någon annan.
Mm.
Och vara en, och där har vi ju de här dygderna då som jag under fastan nu jobbar mycket med. Va? Och de här dygderna ska jag läsa upp då. Det är ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, tålamod, flit. Och där har du de här, hur kan jag leva med dem? Hur kan jag
liksom... Men jag menar, det rör ju inte bara dig som säger att du har Jesus som din förebild. Även jag då som kanske har andra förebilder. Så alla behöver ju på något vis leva i harmoni med sig själv och med andra.
Ja, och hur gör vi det då?
Ja, och det är det som är kruxet. Hur gör vi? Ja. Och hur... Det är väl det vi ska röra till lite
grann. Ja, vi ska röra till lite här.
För det är det som är så svårt. Man tycker att världen ser ut som den gör. Och liksom, man blir påverkad av varandra, av andra. Och hur gör vi då för att navigera i det här? Alla flödena vi får till oss.
Och inte följa flocken utan att tänka efter själva.
Nej, precis. Och då är ju de här dygderna, ödmjukhet, generositet, de är väl bra vägledning när man tänker på hur man ska förhålla sig till saker och ting.
Ja,
men vi har ju också de 10 gudsbuden som är ju ditt specialområde. Men jag menar, de är ju också väldigt vägledande för oss människor, oavsett om man är kyrklig eller inte.
Ja. Och jag menar, våra lagar bygger ju på 10 gudsbud.
Ja.
Och det är kanske inte alla som tänker på att det är där har vi ju lagboken.
Nej,
som bygger
och det räcker, de 10 gudsbuden räcker ju väldigt långt.
Ja, det gör de.
Så du kan ju gå igenom dem.
Ja, snabbt. Ja, lite grann så här.
Vi har inte hela dagen på oss.
Nej, jag vet. Det första budet, de 3 första buden handlar ju om att man ska inte ha några andra gudar förutom Gud.
Mm.
Och det, om jag då tänker att Gud är kärlek, så är det ju liksom, då är det ju enkelt. Jag ska inte ha liksom pengar, jag ska inte ha makt, alla de här andra typer av gudar som man kan säga att som finns då, utan jag ska ha kärlek som mitt
det är det medmänskliga, kan man väl säga.
Ja, det är ju en typ av det, men om jag håller mig till kärlek, så är det ju, då kommer ju alla de andra typerna utav kärlek med medmänsklighet och allt.
Och för medmänsklighet har vi ju dygderna.
Ja, precis.
Och det är väl det att man ska liksom då tycka om liksom det det goda, så att säga, i livet. Och inte det, så mycket det materiella.
Nej, alltså, du kan ju tycka om det materiella, men du ska inte göra det till din Gud.
Nej, precis.
Alltså, det är väl det som är grejen, att om jag har kärlek som första budet, då kommer ju det andra under där, va? Det blir underordnat på det, men kärleken är först. Och där har du också missbruk, det andra budet är missbruka Herrens namn. Och det är ju det också, att om jag pratar skit... Om jag pratar skit, och det kommer senare också. Men det är det här med att hylla kärleken. Och det behöver man inte bara göra i ord. Men att ha det liksom som en handling. Att jag gör saker i kärlek. Va?
Mm. Man gör det goda i livet.
Ja,
man försöker liksom, om jag liksom då tar bort det från det högkyrkliga. Så att man ska göra gott, man ska göra liksom med god vilja mot andra.
Precis, och sig själv också.
Ja. Och välja det som känns gott. Och inte trampa andra på tårna.
Om det inte behövs trampas på någon tå, för då ska man göra det. För då kan man också...
Vad står det på budorden?
Jag tror att tänker att ibland behöver man sätta ner foten och då kan det vara en tå i vägen där.
Men sen ska man vända andra kinden till.
Ja, det är ju det här vi kommer in på. Vad ska jag göra och när?
Ja.
För att jag tror ju inte alltid att man ska tillåta andra till exempel att behandla mig illa, utan då måste jag sätta ner foten.
Nej, för att om alla levde efter det här att man ska göra andra gott och vilja göra sitt bästa, då behövde man ju aldrig trampa någon på tårna.
Nej,
för då
exakt.
Var ju alla vänliga och snälla.
Ja.
Och den världen ska vi ju försöka få till på något vis.
Ja, eller? Det är det vi strävar efter. Och tredje ordet är ju då tänk på vilodagen så att du helgar den. Och det här, det har jag ju sagt till mig själv tusentals gånger, Erika. Du behöver inte jobba jämnt, du kan faktiskt ta det lugnt en dag då och då. Det, till andra också. Och att helga vilodagen handlar ju inte om att jag måste gå till kyrkan, utan det handlar ju om att jag faktiskt tillåter mig själv att få ta det lugnt ibland.
Mm.
Att få liksom andas in och andas ut genom att kanske göra något annat. För jag tänker på många människor som jobbar, när man har barn och så är det ju inte lätt att ha en vilodag. Men att göra något annat som bryter av, som ger mig energi, som ger mig lugn och som ger mig känslan av att jag är älskad och livet är bra.
Men då har jag en episod bland bönder, om man säger.
Ja.
Och då pratar man att nej, man ska inte jobba på söndagar. För då ska traktorn stå, då ska man inte göra någonting annat. Och sen kommer jag då kanske från lite mera annan verksamhet och så. Och är lite mer fritidsbonde. Då vill jag ju gärna att traktorn ska rulla på söndagen. För då är jag ju ledig för mitt vardagliga jobb. Och det där var ett lite så här skav, om man säger, va? Men det är olika.
Ja, men absolut.
Det är kulturella skillnader lite grann, va?
Men så är det ju också liksom. Att det finns ju någon sån här historia om bönder då. Att det är bättre att sitta på traktorn och tänka på Gud än att sitta i kyrkan och tänka på traktorn.
Och då
liksom så tänker jag ofta på det där att, att det är viktigt att veta vad man gör. Vi kommer tillbaka till det hela tiden, att vara medveten. Mm. Och att jobba på ett vanligt jobb 5 dagar i veckan och sen på den 7:e dagen då liksom göra något annat som fritidsbonde, det är ju helt okej.
Okay. Men det, liksom, det var liksom inte riktigt okej i det gamla tänkandet, va?
Precis. Men jag tycker
då skulle man liksom vara i kyrkan och sådär, va? Men så ser det inte ut samhället idag.
Nej, det gör det verkligen inte. Nej. Verkligen inte. Och sen har vi det här fjärde budet att du ska hedra din fader och din moder. För att det må gå dig väl och du må länge leva i ditt land. Och det tycker jag är ett fantastiskt bud. Och jag tänker också, jag vill lägga till det, att man ska också som föräldrar hedra sina barn.
Mm.
Och det innebär ju liksom att man hedrar sina föräldrar genom att tala väl om dem. Och att känna tacksamhet för att de har gett en livet. Men också för att tacka för att jag har fått barn som jag har kunnat ge liv och att jag också pratar väl om dem och stöttar dem och hjälper dem på olika sätt. Sådär. Och hedra tycker jag är jätteviktigt.
Men det är väl sätt liksom att stötta kommande generationer, att om man hela tiden boostar så att säga nästa generation så att de växer så rullar ju det hjulet på så att säga.
Precis.
Vettiga, med stabila människor.
Ja, det tycker jag verkligen.
Och det är ju inte så himla enkelt kanske när det ser ut som det gör på många håll och kanter. Att ha den kraften och förmågan.
Nej, det är lätt att säga väldigt svårt att leva efter.
Ja.
Men jag tror liksom på att det är ändå, alltså det är återigen det här idealet som vi pratar om.
Ja. Men det är det man ska sträva emot.
Ja, precis. 5:e budet är att du ska inte dräpa. Och det är ju ganska enkelt bud egentligen.
Du ska inte flugorna heller på sommaren?
Jo, de får du ta död på. Och myggorna och fästingarna. Men det här tänker jag väl handlar om människor naturligtvis.
Ja.
Vi ska inte ta död på varandra. Utan,
nej, och varken med ord eller handling.
Nej, exakt.
Eller med,
utan vi ska vara, återigen tänka på varandra och vara goda på något, så gott vi kan. Det är det, va?
Mm.
Du ska inte begå äktenskapsbrott, 6:e budet.
Mm.
Och det här tycker jag är så fint när det står i budet här, att vi ska frukta, det kan man ju ifrågasätta, och älska Gud så att vi lever i ett rent och riktigt liv, både i ord och gärning, och att var och en älskar och ära sin maka eller make.
Mm.
Och det där med, det kommer jag tillbaka liksom till det här med att hedra sin partner. För att det tycker jag också är viktigt att man inte pratar skit om sin partner. Mm. Behöver man verkligen prata med någon, då kan man ju gå och prata med en god, riktigt god vän. Eller gå till kyrkan och prata med en präst som har total tystnadsplikt.
Mm.
Och det finns ju också bikt man kan gå liksom, om man verkligen är i ett stadiet att, man, att det är någonting som är så fel i ens relation. Så att man verkligen, verkligen behöver prata med någon.
Men finns det bikt i Svenska kyrkan?
Jajamensan.
Hur går det till?
Ja, det finns i psalmboken. Finns det ordning för det? Så att om man har en tittar i en psalmbok så kan man kolla det.
Uh-huh.
Och det står precis. Och det är ju för att man ska få sätta ord på det som man verkligen, verkligen inte kan sätta ord på för, till någon annan.
Mm.
Och så finns det då en förlåtelseakt liksom där man, prästen ger en förlåtelse då, va?
Mm-hmm.
Och det här... Jag vet inte varför. Jag sätter något i halsen. Jag får dricka lite vatten.
Nej, det är väl att de... Tio gudsbruderna, de skaver eller?
De skaver. Nej, men jag tycker de är så viktiga.
Ja, det här, men det är ju det är som pratar om lite rättesnören och lite grann att förhålla sig till i stort och smått. Va?
Ja. Och just det här med att det är ju så här att om du till exempel har dräpt någon så kan du gå till en präst och erkänna det.
Mm.
Och prästen får inte föra det vidare. Utan det är total tystnadsplikt. Så att om prästen blir liksom kallad till domstol för att vittna så får den inte säga någonting. Men det prästen kan göra det är att uppmuntra personen i fråga att själv
gå och tala om det.
Gå och tala om det.
Ja. Det är svårt för en präst att bära på sådana hemligheter.
Ja, det är det.
Som
terapeut så har jag ju tystnadsplikt, men jag har inte total tystnadsplikt.
Nej.
Och sen är också det om prästen vet om till exempel att en person ska göra någonting så kan den ju också uppmuntra den personen till att inte göra det.
Mm.
Men det där är... Men då är det ju... Alltså det är också viktigt att komma ihåg, för det finns... Jag har varit med om det någon har sagt. Men jag sa ju till den här prästen det och det och det och den gick vidare och med det. Då är det viktigt att komma ihåg att du måste säga till prästen att jag vill säga detta, att berätta detta till dig under tystnadsplikten, alltså med tystnadslöftet då, va? Så att den personen, så prästen vet om att det här sker under tystnadsplikten.
Men det borde ju präster eller sådana här personer som får sådana förtroenden känna av själv, tycker man ju.
Ja, men det är också viktigt att man faktiskt uttalar det.
Mm.
Så att man, och det kan ju prästen behöva säga att vill du att det här ska gå under tystnadsplikten eller inte? Så att man försöker göra klart vad som är vad. För ibland så kan det ju vara att man har sagt någonting liksom, i ett vanligt samtal bara. Så har man trott att man har sagt, bara för man har sagt det till en präst då, att då är det tystnadsplikt som gäller. Men det är det ju inte så, utan man måste uttala det.
Okej, okej. Man behöver veta.
Sjunde budet, du ska inte stjäla.
Nej,
det är också enkelt att veta. Du ska inte bära falsk vittnesbörd mot din nästa. Här kommer du in det här och inte prata skit, tänker jag.
Mm.
Och inte sprida lögner och skvaller. Skvaller är ju, tycker jag, väldigt viktigt. Och när jag jobbar med ungdomar så sa jag det. Skvallra inte, utan är det så att du vill säga någonting om en person, gå och säg det till den själv först.
Mm.
Istället för att prata om det liksom sådär. Jag vet inte om de gjorde det, men jag hoppas det. Och sen nionde budet, du ska inte ha begärs till nästas hus. Det är ju det här med att gå runt och inte vara ödmjuk, utan gå och tycka liksom, och vara avundsjuk.
Ja, precis. Ja, vill jag ha någonting som man inte har och andra har mycket bättre.
Och inte kunna unna någon annan det då.
Nej. Men det är alltid det här att man jämför sig alltid mot de som har mer och som har bättre.
Ja,
det... För att bli liksom avundsjuk. Liksom. Åh, de har så mycket och de kan göra si och så. Och jag kan ingenting. Mm. Istället för att liksom jämföra sig med de som har ungefär lika.
Ja, men varför måste man jämföra sig överhuvudtaget, kan jag tänka då? Kan man inte bara vara nöjd med det man har?
Ja, det beror på hur du har det.
Ja, men så får jag se till att jag har det bättre. Så jag kan vara nöjd. Alltså inte lägga det på någon annan.
Nej.
Men jag kan tänka så här att jag kan tänka så här, åh, den har ett så jäkla snyggt hus. Mm. Sånt hus skulle jag vilja ha också. Mm. Men då kan det ju vara att det liksom uppmuntrar mig till att...
Eller... Ja, men så är det ju att man strävar liksom att få det bättre.
Och det är ju inte avundsjuk, utan det är något annat. Men det gränsar ju. Mm. Men att inte unna andra människor att ha det liksom bra.
Nej, man kan glädjas åt andras lycka så att säga, va?
Ja. Det tycker jag är viktigt att man kan. Men inte att man ska gå runt och känna, och jag tycker inte om, eller man pratar skit om, de tror att de är något för de kör en sån bil. Det här med statusjakten.
Ja, liksom, och det är ju man väldigt tror mycket att, sånt i samhället.
Ja, och då tror man liksom att den personen är mer värd. Så då måste jag göra likadant för att jag
men,
ska
men
mer
sen kan man ju tycka att ja, men är den personen lyckligare då bara för det?
Ja,
det är en annan,
det är
ju
en helt annan sak. Och sen har du också, du ska inte begära sig till nästas hustru och så vidare. Och det är återigen det här med att vara liksom...
Vilja ha någonting annat.
Ja, rensa upp i ditt liv istället för att gå runt och liksom titta tillbaka på dygderna tycker jag då. som jag gillar väldigt mycket. Ja, så det är de budorden som vi snabbt nu har gått igenom. Och det är ju väldigt spännande tycker jag. Vi har ju, hur formas vi då till att bli som vi blir?
Ja, alla har ju inte då fått de här budorden kanske med sig från uppväxten. Det fick vi lära mig lite när jag konfirmerade mig. Men alla gör ju inte det. Och du har ju varit väldigt i kyrkan så du kan det här.
Ja, men jag var inte det från början.
Nej, nej.
Jag kom ju dit först som vuxen.
Mm. Men annars formas vi ju väldigt mycket utifrån föräldrar, vår uppfostran. Och den påverkar ju väldigt mycket hur man ser på livet och hur man förhåller sig till saker och ting.
Och även samhället som vi växer upp i. För att jag tänker på det liksom att lilla Mariestad där jag växte upp, det var ju en liten stad med en väldigt hög moral som jag upplevde det. Det var väldigt noga liksom hur man levde och hur man var liksom och sådär. Och jag kände ju att, och samma sak med skolan, när jag gick i lågstadiet och så var det, man stod vid bänken varje morgon och sjöng en psalm. Alltså det där tror jag har påverkat mig mycket, mycket, mycket mer än vad jag är medveten om. Att det är samhället som formar oss beroende på var vi växer upp.
Det tänker man kanske reflektera mer när man blir lite äldre också, hur det har blivit som det har blivit liksom.
Det tror jag, verkligen, verkligen. Och också vilka kompisar man får och vilka kompisar man väljer och så vidare. Liksom. Det är ju vilka sammanhang man väljer att vara i.
Ja, och det är lättare tycker jag som vuxen att välja. För när man är yngre och i sig tonåren så då är ju mycket så här kompisar i en grupp. Och det kanske inte är de kompisarna som är de bästa.
Nej, precis.
Utan när man är vuxen nu och sen vidare börjar bli... Till åren komna så är det lättare att skilja på goda vänner och vanliga kompisar.
Men jag tänker mycket på det här när jag gick i högstadiet, så var det ju rökrutan. Hade man ju på den tiden. Och där stod ju alla de coola.
Jag vet inte, jag var ju där också. Jag var inte speciellt cool.
Ja, men jag var också där och rökte då. Jag gick i sjuan och började röka då för att man skulle vara cool. Liksom. Och så stod man i rökrutan. Och där stod ju de tuffa tjejerna. Det var mest tjejer som stod och rökte där. För killarna var i sjuan, då var det inte de som... De hade inte kommit så långt som vi tjejer, om man säger så. Så det var vi tjejer som stod där och rökte och då var man cool. Och det där har jag funderat mycket på. Vad är det som gör liksom att det blir de här rangordningen också? Vilka är det som är coola? Vilka är det som blir ledare och inte ledare och så vidare? Och det där det har jag kvar minnena utav rökrutans hierarki. Och skolgårdens hierarki. Alltså för där... Det var inte vem som helst som gick till rökrutan, till vem som helst som fick gå dit. Liksom. Och så var det skolgården, vilka stod där och där och där. Och så var det rökrutan.
Ja, det där har jag inget
Det där har jag väldigt mycket minnen ifrån. Liksom.
Men sen är det också, om man då kommer snett. Hur gör man då för att liksom... Ja, man har gjort något fel. Och sen ska man försöka komma på rätt bana igen. Va? Gå på den där smala stigen och inte på den breda och hamna ner i diket stup i kvarten. Det är en konst.
Det är en stor konst och jättesvår. Alltså.
Ja.
Om man upptäcker att man har liksom gjort fel och inte förgjort, men man har valt liksom en väg som inte var det som känns bra. Och där är det viktigt att man har sina föräldrar när man är ung i alla fall, som kanske kan hjälpa ändå.
Men om man inte har det.
Om man inte har det.
Eller man är liksom, vi säger, ung vuxen så att säga, så man ska stå på egna ben.
Ja.
Då är det inte så enkelt att...
Jag tänker byta miljö. Byta miljö, det tror jag ju väldigt mycket på. Att det är viktigt att göra det. Ja, att det är bra. Byt miljö. För att det är svårt att ändra sig när man är i sin flock.
Ja, liksom. Du menar att man blir så påverkad av umgänget man har.
Ja, och då är det svårt att bryta. Liksom.
Men det behöver inte vara umgänge heller. Det kan vara bara det att jag tycker liksom att... nu har jag sagt något dumt, nu har den människan, undrar hur den människan uppfattar det här jag säger.
Mm.
Tänk, den kanske blir jättearg på mig, fast jag kanske inte menar att göra dig så jättearg. Och liksom bara en sån där grej som kan skava, liksom, att hur går jag liksom, vågar jag prata med den här människan?
Ja, det har du ju två val.
Ja, precis, va? Och liksom, det där kan ju vara svårt.
Ja, det är jättesvårt. Det är jättesvårt.
När man
det är
inte ju... har erfarenhet och inte...
Jag sa det till en av mina söner en gång i en sånt här läge. Liksom, hur ska jag göra? Så, ja, gör som vi killar gör, skitigt och gå vidare.
Mm.
Och det tyckte jag var så himla roligt. För där satt jag och grubblade. Liksom, så, skitigt och gå vidare bara. Och jag vet inte vilket man ska göra.
Nej, det beror ju på vad det är för skav.
Ja, det är det. Men om det är ett riktigt skav, då vill ju jag gärna gå och prata med den personen.
Ja.
Och när jag har gjort det så har jag ju fått till svar. Det där kommer inte ens jag ihåg.
Nej precis. Nej, men så kan det ju vara.
Ja.
Att man liksom förstår upp någonting som gör att man liksom kan gräma sig jättelänge för sådana saker. Och så är det bara en liten... knappt är flugskit för den andra.
Precis. Och då är det ju det här att prata med någon, att lyfta fram det och sen liksom kunna säga, men förlåt dig själv. Förlåt dig själv liksom. Var snäll mot dig själv. Mm. Det är väl det som är det viktigaste egentligen. Det tror jag. För oftast är det så att den andra kommer inte ens ihåg.
Nej, liksom. Precis. Mm. Och då gäller det liksom, som du säger, vara snäll mot sig själv. Och det är inte så enkelt.
Nej, det är inte så enkelt.
Nej.
Men det är ju ett arbete som man får jobba med. Liksom, så. För jag tror att det går. För jag känner sådär i mitt liv själv att jag har inte tid att gå runt och älta en massa sånt där. Utan... Och sen pratar jag ju mycket med Jesus, som jag säger. Och Jesus säger åt mig att släpp det. Och så förlåter Jesus mig då. Så då känns det ganska bra.
Är han så bra?
Ja, han är så jäkla bra alltså.
Okej.
Så jag tycker jag får mycket hjälp av det. Och det är ju det med försoning för att gå vidare.
Mm.
Det är ju det att försonas med att jag är inte perfekt. Jag gör så gott jag kan. Och jag kämpar för att vara en god människa.
Mm.
Och att inte skada någon annan, utan jag gör och jag försöker, söker försoning. Det är inte alltid jag får det, men jag försöker. Mm. För man måste ju vara två åtminstone för att kunna försonas.
Mm. Mm.
Och det är inte alltid det går liksom. Och det är ju det här med, som vi säger, att prata med någon, få bort det skavet och sen gå vidare. Va?
Ja, och sen ha ett rent samvete. Att man känner att man har gjort rätt, vad det nu än är för situationer.
Mm.
Och känner man inte behöver ha någonting som hänger över en.
Precis.
Det säger de att det är den bästa huvudkudden.
Ja, jag tror det
är ett rent samvete.
Ja, och där kommer ju bönen in för mig. Att när jag går och lägger mig på kvällen så säger jag ju tack gode Gud för den här dagen. Tack för att jag har fått ta emot allting. Och jag ber om förlåtelse för det som har blivit fel. Liksom, och så där. Och det är så skönt att göra det, för då kan jag sova gott sen. Sen händer det ibland att jag inte gör det, och då vaknar jag mitt i natten och så ligger jag där och grubblar på någonting. Då får jag skicka
iväg. Då hade Gud semester den dagen, liksom. Han var inte på kontoret.
Nej, jag tror inte att Jesus lyssnade just då.
Nej, han hade annat först. Ja, det var andra som behövde större hjälp.
Ja, kanske var så. Ja, jag vet inte riktigt hur det går.
Du kan inte alltid ha liksom första linjen in där.
Nej, det verkar så. Det verkar så. Så litar jag inte på att det blir mottaget ordentligt. Nej. Liksom. Ja, tro på den nya erfarenheten och så göra om och göra rätt.
Mm. Och så måste man väl hela tiden jobba med sig själv.
Mm.
Om man nu har de här liksom lite vaga marginalerna eller rättesnören med dygder och budorden och försöker hålla sig inom dem och navigera där så gott det går.
Mm.
Så kanske man tycker att man själv är något sån här okej ändå i denna värld.
Jag hade ju en konfirmand en gång som skulle läsa en text i kyrkan. Och där står det att man ska bära sitt ok.
Mm.
Och då sa han så här, man ska bära sitt okej.
Jaha.
Och det blev så här helt tyst i hela kyrkan. Ja. Och så började alla skratta. För det var så bra.
Ja, precis.
Det var så bra, man ska bära sitt okej.
Ja. Boosta sig själv lite grann, att jag duger.
Ja. Här går jag runt och duger.
Ja, jag är inte så urslig som jag ibland tycker om mig själv.
Nej. Och det är ju den här balansen som vi pratar om ständigt. Det här, hur hittar jag balansen i livet så att jag inte går runt och tycker att jag är liksom störst, bäst och vackrast. Utan att jag är ödmjuk, återigen tillbaka till dygderna. Mm. Och sen då liksom ändå är okej.
Men ibland måste jag få tycka att jag är kanske inte störst. Kanske inte bäst, men jag är jäkligt bra ibland. Alltså.
Ja, det är klart.
Någon gång ibland får man tycka det.
Absolut, absolut.
Ja, och boosta sig själv. Ja. Jag kan ibland bli sådär, euforisk. Så bara, fasiken vad bra det är. Alltså.
Ja, precis. Ja. Och det är ju den här känslan av lycka, glädje,
ja,
liksom, eufori.
Ja, och jag tycker om man uttrycker det, då känns det ganska så varmt inombords på något vis.
Ja,
va?
Ja.
När man inte bara tänker på det där som skaver och sådär, va?
Halleluja. Men alltså det är verkligen så, för jag känner det liksom, att det är superviktigt att få känna att jag är bra ibland. Ja. Men jag måste ju liksom inte vara den här godhetsknarkande personen som lägger ut allting med bilder på mig själv där jag gör allting bäst och vackrast.
Nej.
Och det är det som jag är emot, liksom det här att säga att jag är god och du är fel, eller jag är bra och du är
dålig. Det är det som
dålig.
Är det negativa med sociala medier som är så mycket prat om just nu, att där får man fel intryck av saker och ting. Man ska nog stänga av det där lite grann och sen liksom tänka lite mer på sig själv och boosta sig själv.
Och framförallt så är jag ju allergisk mot det här som pågår just nu liksom med de godhetsknarkande biskoparna och prästerna och kulturarbetare och jag tänkte på teologer som just nu pågår.
Jag vill inte att jag inte följer dem då har inte jag fått den negativa.
Nej, jag följer dem och jag är allergisk mot det hela. Livet har inga vinnare, eller?
Nej, livet pågår och vi är en del i det. Så vi är passagerare, säger en del, att vi åker med i livet.
Ja.
Och försöker hantera det. Livet går väl...
Jag tänker att livet är som en väg, liksom en diken då. Vi försöker hålla oss på vägen och sen kommer vi till ständigt nya vägskäl.
Ja.
Och där måste jag ju välja.
Ja.
Och välja då att jag hamnar i en återvändsgränd, då får jag vänta tillbaka eller så får jag försöka hitta någon stig över till... Alltså hela tiden tänka att det ska gå framåt, det ska vara en rörelse framåt. Och jag gör så gott jag kan. Och jag möter människor på vägen, vissa går jag en liten bit med, andra går jag längre bit.
Då är vi typ passagerare. Vi åker med varandra.
Jag vill inte vara passagerare, jag vill gå själv.
Du vill gå själv?
Ja, jag vill gå själv. Du kan vara passagerare. Ska jag åka med, då ska det vara en korvett i så fall. Men annars får jag gå själv. Eller en häst kanske. Ja, jag måste tänka.
Motorcykel då? Gillar du inte det?
Jo, jag hade ju en BMW en gång i tiden.
Jag tycker cykel är rätt okej.
Ja, vi får hitta på det lite. Vi funderar på det. Vad tycker du som lyssnar då att du vill göra? Vill du gå eller cykla? Eller...
Ja,
vad du nu vill. Det kan man fundera på. Ja, vi ska avrunda. Vad tar vi med oss snabbt?
Ja, att mycket handlar om oss själva, inuti oss själva. Hur vi förhåller oss, hur vi agerar, hur vi bemöter människor och hur vi bemöter oss själva.
Vill du ha en förändring så börja med dig själv.
Ja.
Tack. Då vill jag bara be kort.
Ja.
Ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden.
Tack och hej!